Välkommen ska du vara till detta avsnitt av Tala ur skägget. Idag gästas vi av den norska journalisten Hans Rustad. Hans var aktiv i marxiströrelsen i Norge på 60- och 70-talet. Han arbetar för flera olika norska tidningar och driver sedan 1990 förlaget Dokument, som har gett ut många böcker om olika historiska och politiska ämnen. I början på 2000-talet startade han mediasajten Dokument.no, som han fortfarande driver idag. Det blir då ett samtal om hur vänstern övergav sina frihetliga ambitioner till förmån för totalitarism och varför detta kan ha banat väg för den västerländska demokratins sammanbrott. Häng med! Jag tänkte att vi kan börja med att du får presentera lite. Vem är du?
Ja, jag heter Hans Rustad och jag är blivit hela 72 år, det vill säga då är jag född i 1950. Och jag är redaktör för Dokument.no som blev stiftet i 2003, det vill säga nästa år så är vi 20 år.
Och Dokument är en avis eller en tidning eller en nätsted?
Det är en nätavis. Och för att säga lite om min bakgrund då, så kom ju jag från vänstern. Jag var ju aktiv på vänstern på 60-talet redan. Därför att, så jag har varit med och sett utvecklingen. Jag jobbade i något som ett Pax förlag som var vänstersidens förlag och som var banbrytande när det gällde att utge pocketböcker. Alltså alla de stora namnen, Herbert Marcuse, Erik Fromm och så vidare, utgav vi. Och jag ser parallellen mellan den tiden och det som sker idag på högerflöjen. Bortsett från att nu är det vänstern som sitter på alla kommandohöjderna och de vill inte slippa fram andra synspunkter.
Repressive tolerance.
Ingen tolerans alls. Och det är ju det som efterhvert har begynt att väcka ganska stor motstånd. För folk finner sig inte i att bli kneblet.
För du gick från vad med i Arbetarnas kommunistparti en gång i tiden, inte sant?
Nej, jag har aldrig varit medlem av, för det var ett ren marxist-leninistiskt parti. Och jag husker väldigt gott då de satte Stalin i the headmast, så sa jag liksom tack för mig, för jag är inte med i en bevegelse som har en massmorder som ideal. Nej. Alltså, jag hade så pass mycket historisk ballast att säg som 18-åring så förstod jag att det var vansinne. Så jag jobbat med någon teoretiska marxister uppe i Trondheim som var intellektuellt kapabla och som studerade. Alltså det finns ju allt möjligt. Det finns seriöst marxism, marxistiska teoretiker. George Lukács, Karl Koch, Rosa Luxemburg. Och så finns det vulgärmarxisme. Och tyvärr så var det ju så att det var vulgärmarxismen som vann fram i Norden. I alla de tre nordiska länderna så var det vulgärmarxisme. Så ja.
Vilka författare tänker du på som står för den mest?
Vulgärmarxisme?
Ja.
Jo, men det var ju Lenin. Alltså Lenin är ju en bölle, intellektuell bölle. Jo, men det är han. Det handlar kun om makt.
Ja.
Ingen sans för frihet. Alltså, austromarxisterna var problematiserade ju frihet. Alltså, de förstod att makt har att göra med frihet och att man måste, att man både erkännelsesmässigt och politiskt. Någon sån erkännelse var det ju inte hos Lenin. Det var att gå i strupen och skyta fienden rätt och slett. Så det är ju en dålig arv, för vi var, alltså min generation var baby boomers och vi gjorde uppror mot fadernehuset och så omfamnade vi alltså en auktoritär ideologi som var 10 gånger värre än våra fädre. Det är ju det historiska regnestycke som vi ser helt tydligt nu.
Ja, jag håller med dig. Det, Inga protester från oss här.
Nej, det är ganska inlysande för den som har varit med på denna seilasen. För folk spör mig, men hvordan kunde du vara på vänsterflöj och så dreja över på höger? Och svaret är ju att det finns inte längre ett centrum och det finns inte längre ett konservativt etablissemang. Det är ju det vi har genuppdagit, kan du si. Alltså, och det ser jag till min stora skuffelse i Sverige också, så förstår man ju inte den konservativa rörelsen i USA. Man förstår inte Trump-fenomenet, MAGA och Trump. Man tror det är något ytterliggående, men i verkligheten är centrumspolitik. Alltså,
Vi har orerat mycket om det här. Alltså, Trump som fenomen är ju, han är inte bara centrum, han är dessutom populist. Och vi vet ju att så fort det är populism som gäller så är det ju en fullständig demonisering av allting de står för. Och det är ju, jag vet inte om det stämmer, men i mina observationer så är det oftast därför att de försöker bryta den, vad ska man säga, vi brukar kalla det maktens adel, den nya politikerklassen, deras maktmonopol. Det är ju både höger och vänster nu, eller det man säger fram och tillbaka, och den nya centerrörelsen eller trumpismen, och likadant den socialkonservativa smyghögern i Europa har liksom kommit in med vanliga blåställ och bryter av det här. Och det är därför de får så otroligt mycket motstånd. Jag vet inte.
Ja. Alltså, vänstern har ju ingått en maktallians med etablissemanget. Alltså de starka, mäktiga krafterna in näringsliv och akademia. Och det är ju en underlig konstellation som har expanderat de senaste åren för de har teknologiska möjligheter till att kontrollera befolkningen. Så det är egentligen det jag jobbar med nu, och studera hur USA blev förvandlat från att vara en republik till en stat som du kallar ett oligarki, autokrati eller en politistat, säkerhetsstat. Det har skett så ohyggligt snabbt att det är, jag var på en 10-årstid egentligen. Det började under Obama för allvar.
Och det har ju eskalerat i takt, det här uppfattar vi det som, de sista 10 åren, och särskilt de sista 5 åren, eller som från 2015 och framöver.
Ja.
De senaste 20 skulle jag väl säga. Det började ju med The Patriot Act efter 9/11. Det är ju då de verkligen skruvar upp övervakningsstaten och polisstaten och minskar de civila rättigheterna.
Ja.
Och så samtidigt så kommer ju liksom wokeismen här, som många som inte är så insatta tänker är någonting nytt, men som ju har legat med hela vägen, och nu helt plötsligt har man bara satt ett namn på det.
Ja.
Critical race theory från 67 är det, va? Som Kimberly Crenshaw skrev sina grejer på Harvard.
Vad är det som gör, tror du, att det här har liksom bara gått snabbare och snabbare och snabbare, den här liksom indoktrineringen i samhället?
Det handlar ju om att eliten har orienterar sig. De förstår att de har ryckt upp från folket och vänder sig mot folket. Alltså, de förstår att de må sörja för att folk inte förstår vad som sker, men jag kan ju inte ge någon analys hur allt stämmer, för det är, du kan bara ta pandemin. Alltså, den skedde, utvecklingen skedde mellan Fauci och Barrett och Collins och all dessa, och kineserna. Och det är nästan otroligt att Big Pharma och folkhälsa i USA skulle samarbeta med Kina om att lage ett virus som skapade en pandemi. Men det var nog det som skedde, och så må vi bara vänta till vi får svarene, då. De är ju kommit lite efter lite. Men detta är ju det är en expansion av makten som är utan sidestycke. Vi savner språk för att beskriva det som har skett.
Och samtidigt så är ju vänstern, alltså den nya moderna marxistvänstern, väldigt inne på just det här med språk, att omdefiniera saker så att man inte ska kunna diskutera det längre. Att man ändrar betydelsen på ord, alltså allt ifrån rasism till könspronomen och så vidare.
Ja, och där kommer bakgrunden från vänstersidan väldigt gott med, fördi Da jeg var ung, så studerte vi jo Hannah Arendt, Origins of Totalitarianism. Vi leste George Steiner, Beckett, Ionesco, som alt handlet om at ord bestemmer virkeligheten. Og der er vi tilbake, mens Vesten den gang hadde kritiske intellektuelle, så ser vi i dag at de intellektuelle fungerer som maktens presteskap, og det er noe virkelig uhyggelig ved dagens Vesten.
Når du sier presteskap, her, har du hørt alle som Curtis Jarvin?
Nei, det har jeg.
Ja, han skriver jo en substack, og han har jo myntet ordet katedralen for å beskrive makten. Där det är liksom med den här treenheten mellan staten, media och näringslivet som har bildat den nya makteliten, så att säga.
Ja, och det är klart att bara för att ta Norge som då, hvor staten är ufattlig rik, men allikevel väljer att utarma sin egen befolkning ved att exportera strömmen till Europa. Og vi betaler altså like mye for strømmen som de gjør nede på kontinentet. Og det har ingen rasjonell begrunnelse. Derfor at det utgjør jo bare 1 eller 2% av EUs strømforsyning. Derimot gassen er jo nå en 30-40%. Så der gjør vi jo en stor forskjell. Så vi kunne beholdt strømmen og latt nordmenn og industrien ha rimelig strøm. Men det gjør vi ikke. Og hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
Tror du det er en ønske om å liksom godhetssignalere, eller virtue signal, sende ut beskjed om at vi er så bra for at vi minsann skal være det grønne batteriet til Europa via hele ACER-avtalet? Eller hvorfor gjør man det her?
Jeg har ingen god forklaring, fordi politikere er jo, de ser jo på meningsmålinger. De følger jo nøye med på hur det går. Og nå er disse to regjeringspartiene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, Senterpartiet holder på å falle ut av Stortinget. Arbeiderpartiet er nede på historiske lavmål, altså på 18%, det har aldri skjedd før. Og hvorfor fortsetter de da samme politikk? Hvorfor legger de frem et budsjett som straffer næringslivet? Altså det er helt ubegripelig, fordi de er stinne av penger. Og så sier de, nei, nå må vi spare.
Det finns väl en liten sak att göra här om inflation, att om de pumpar in för mycket pengar och subventionerar så kommer inflationen att öka drastiskt istället för att använda elen som någon form av vad ska man säga dämpande effekt på inflationen, men det verkar ju väldigt väldigt konstigt att göra det på det sättet, för det straffar ju verkligen de som är fattiga, de absolut längst ner i samhället, och det straffar de bedrifter som har låga marginaler till att börja med. Ja. I de bedrifterna så jobbar oftast fler fattiga eller låginkomsttagare i alla fall. Så det här kommer ju vara, det är en rejäl rallarsving mot underklassen. Det här är någonting som jag har sett ganska mycket nu. De har ju alla arbetarpartier, om vi säger det så, har ju slutat att ta hand om underklassen och verkligen börjat cozy up till, vad ska man säga, den experterna och framförallt de intellektuella istället för att liksom se till sina gamla väljare. Ja. Tror du att vi ser samma sak nu under de senaste åren här i Norge? Är det därför vi ser det här, eller vad tror du?
Ja, det, alltså ubetinget. Och det är ju väldigt vanskligt att undgå ordet paradigmeskifte. Att när politiker för Arbeiderpartiet står og roser det frie markedet og sier vi må jo eksportere strømmen. For vi må det er jo som Pelosi som driver insidehandel, og når hun får spørsmål om det, så sier hun, ja, men vi har jo et fritt marked. Sånn at avstanden mellom ideal og virkelighet blir så stor at det er ingen forbindelse.
Nei.
Og samtidig så går jo Høyre veldig sterkt fram, men Høyre var jo, lå jo bak hele Israel-talet fra början.
Altså Høyre er blitt... Høyre er blitt et parti som nå perfeksjonerer sin egen fasad og bild og bare venter på å ta Norge inn i EU. Mm. Altså, se hvordan historien går med 7-milsskritt. Hvem skulle tro at en svensk forsvarssjef ville si at vi vil ha døren åpen til atomvåpen på svensk jord? Det synes jeg er uhyggelig. Og vi har jo etter 1905, eller etter at vi gikk inn i NATO, hatt som prinsipp og lovt Russland, Sovjet, at vi aldri skulle ha fremmede baser på norsk jord. Nå har vi 4 fremmede baser på norsk jord, hvor USA styrer etter territoriell suverenitet. Så situasjonen er, sikkerhetssituasjonen begynner å bli destabilisert.
Nu kom vi in på en av mina favoritgrejer här. Hur mycket tror du att den nuvarande demokratiska regeringen i USA ligger bakom det som har skett i Europa med Ryssland och Ukraina?
Ja, vi har ju då fått med oss otroligt nog Alf R. Jakobsen som är en av norske journalistiks absoluta seniorer. Har skrevet et 40-talls bøker, både om 2. verdenskrig og den kalde krigen. Og jeg er jo glad for å se at vi deler samme syn på at vi ikke stoler på dagens Washington. Altså det er bakteppet, og så ser vi på hva Biden sier, og hva andre sier, sånn som mannen til Ann Applebaum som skrev «Thank you, United States». Da Nordstrøm 1 og 2 ble sprengt. Altså det er for mange ting som peker i en retning av at det er ikke så sikkert at det er Russland som har gjort dette her. Og hvis man ikke engang, det blir litt som med Bidens tale i går. Altså hvis man har rent mel i posen, som vi sier, så uttrykker man seg på et annet sett, og så hører man at ja, nei, men det lyder jo overbevisende. Men det som kommer fra Washington lyder ikke overbevisende.
Nej, det vi pratade, jag kom på det när vi pratade om det tidigare, det här med labbläckan angående covid. Det kom ju en kongressionell rapport från USA nu som fastslog att det med största sannolikhet var det som var det. Så nu är det spikat. Så det som fick dig att bli bannad från sociala medier, flertalet ställen om du sa för ett år sedan, är nu vedertagen sanning i Washington. Spännande. Jag har ju personligen på senare år upptäckt att i stort sett hela mitt liv så har folk ljugit för mig. Det har varit som ett uppvaknande kan vi säga. Och först blev jag väldigt arg och förnärmad över det hela och sen så blev jag ganska fascinerad. Hur ser du på journalisternas roll i det nya medielandskapet där vi stiger in i nu i ja, du har ju en väldigt intressant nätavis, men det finns ju ändå någon form av skillnad mellan det som ses vara alltså traditionell media och den mer nyskapande medien. Och hur ser du på liksom, konflikten däremellan?
Jo, jag är optimist både av natur men också ut från signalen jag ser, för i USA på disse 6 årene siden Trump ble valgt, så har det jo skjedd en eksplosjon i frie medier, som vi nå kaller det. De beste tingene er jo i Revolver News, Gateway Pundit, Breitbart, og en hel rekke, The Federalist, og American Greatness, ikke minst. Altså, du rekker jo ikke lese engang alt som kommer, fordi det er så mye, og det har en veldig høy kvalitet, mens Fox News er litt sånn, de har jo noen veldig gode journalister, Tucker er jo fremragende. Den siste sendingen i natt så kastet han jo handsken til Biden og hele establishment med å si at CIA har også rigget valget i Brasil. Det var hans svar til Biden på den talen han holdt i natt, at dere har rigget valget i Brasil. Så jeg kan ikke huske, dette er liksom som på 60-årene om igjen, bare mega størrelse. Og veldig mange yngre mennesker er jo totalt forvirret, og det er jo ikke så rart. For de har ikke fått med seg hele historikken. Altså at Lee Smith, som er en av mine favoritter, han har jo skrevet denne boken som heter The Permanent Coup. Og det er altså skjedd et kupp i Washington. De har robret makten innenfra, og så er de nå i ferd med å omdanne alle de føderale institusjonene, sånn at det blir umulig å bli valgt, altså gjenerobre makten på legal måte. Det er det som skjer.
Ser vi noe liknende, tycker du, i Norge eller i Skandinavia?
Altså, jeg ser først og fremst at de strømlinjeformer politikken og vil forsøke å skape inntrykk at dette er et ekte demokrati. Biden sa demokrati 37 ganger i natt i løpet av 20 minutter, og det er et russisk uttrykk som heter at man blir ikke søt i munnen av å si ordet sukker. Og det er det de gjør. Altså, vi tror jo ikke noe på et demokrati bare fordi de bruker ordet. Tillit er en gjensidig affære. Og borgerne det er borgerne som skal gi politikerne tilliten, men det gjør det ikke. Så vi har nå utgitt Victor Davis Hanson, The Dying Citizen, hvor han bare konstaterer at tillit er noe som er på retur i Vesten mellom folket og de styrende. Det er helt udiskutabelt. Så når da også våre medier og politikere bruker uttrykkene election deniers, så viser de jo på en måte, de bekrefter at det er noe fel i prosessen. Og det tror jeg flere og flere känner stanken av något fult, rätt och slett.
I Sverige så har vi haft en fullständig politisering av vanliga myndigheter. Alltså Socialdemokraterna har ju använt sig av vad man ska kalla politrucker som de har stoppat in i de riktigt stora viktiga myndigheterna. Så när de inte har kunnat styra via lagstiftande som de ska göra, så har de styrt via de har helt enkelt talat med sina vänner i bakrummen och sen har de fått den effekten de vill ha istället. Ser vi något liknande i Norge med att vi har liksom en institutionalisering av de politiska partierna i de, ska vi säga, alltså direktoraterna som ska vara opolitiska ändå?
Ja. Det är samma process i alla de tre nordiska länderna. Att ämbetsverket är ikke lenger nøytralt, det er blitt politiske instrumenter. Særlig, altså Mette Fredriksen i Danmark har jo egentlig innført et autoritært sosialdemokrati, som har da trekk av sikkerhetsstaten. Det er jo tyvärr litt stor avstand mellom oss, men altså historien med sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste i Danmark, Lars Finsen, som ble arrestert av aksjonsstyrken ute på Kastrup og ført gjennom hele avgangshallen omgitt av kommandosoldater, det er som tatt ut av en thriller. Men det var altså Mette Fredriksen og Barbara Bertelsen som ga ordre om det. Eller det ville aldri skjedd uten at de sa det var ok. Og han var Mr. Security i Danmark. Han hadde vært sjef for politiets etterretningstjeneste, vært departementsråd i Forsvarsdepartementet, så han hadde hatt en lysende karriere, og likevel så ble han arrestert som en terrorist eller simpel kriminell.
Hva var han anklaget for våre lyssnere som ikke vet?
Ja, altså lekkasje av statshemmeligheter som kunne gi inntil 12 års fengsel. Så dette har virkelig opptatt den danske eliten. Hvem ønsket å få ram på Lars Finsen? Og da var det professor Merita ved Københavns Universitet, Eva Smith, som sa han har skaffet seg noen fiender høyt oppe som vil knuse han og demonstrere sin makt. Och detta är inte, detta är inte socialdemokrati, det är något annat.
Men här i Norge, för att i Sverige och i Danmark så verkar ju socialdemokraterna sitta här ganska tryggt. Ja, nu blev det ju en borgerlig regering i Sverige, men det är nog tyvärr bara temporärt för att socialdemokraterna är så inbitna vid makten efter så många årtionden. Och som vi gick igenom att alla departementen och alla ämbetsmännen är ju socialdemokrater mer än vad de faktiskt är lämpade att sitta på de positionerna. Hur kommer det sig då att i Norge så har det ändå varit en del borgerliga regeringar upp genom åren? Att det har liksom växlat mycket mer regelmässigt än vad man har sett i Sverige och i Danmark. Vad beror det på?
Jo, men alltså, borgerlig i Norge, jag vet inte om jag vill säga att det är så väldigt borgerlig. För vi sätter inte, det är mer en slags, du vet på amerikansk så brukar man uttrycket the administrative state. Och det är egentligen den som har kommit in hos oss. Och så börjar också publiken att se på Stortinget som ett stort parti. Hvor man gör de tingene som alla är eniga om att man ska. Och det är, da jeg var ung, alltså på 60-talet, så var det ju en vänsterflygel. Som var kritisk till upprustning, kritisk till USA, och du kan säga si de var antiamerikanska och så vidare. Men de fyllde en viktig demokratisk funktion. Så jag var uppe i Ulsteinvik och talade just, och titeln på föredraget var Vart någonstans är den opposition? För den finns faktiskt inte längre. Den är borta.
I Sverige så har vi faktiskt sett en liten återfödsel av den vänsteroppositionen. Där Vänsterpartiet faktiskt till viss del verkar ha vaknat lite till liv. De är väldigt, väldigt woke fortfarande och jobbar enligt hela den critical race theory-grejen fortfarande. Men de verkar försöka ta steget ut från det lite och faktiskt sätta emot och följa sina principer igen som de inte har gjort på många, många år. Vilket också verkar ha varit positivt bland väljarna, för de är en av de få partierna som har behållit sina väljare. Och folk får ju dra vilka slutsatser de vill av det hela, men jag tänker att vi kanske ser en liten ljusning även på vänsterkanten.
Ser du liknande? För jag vet ju att Rött och SV har varit mot mycket av förslagen som regeringen har lagt fram, och de har ju samarbetat lite över blockgränserna, bland annat vänster och så vidare.
Men nu är ju SV för NATO.
Alltså, ja.
De har, och det har ju varit en stor symbolisk sak i alla år, sen de har då accepterat realitetspolitiken i det, så har de nu formellt uppgett sin motstånd mot NATO. Alltså, det borde ju, hvis de hade behållit sina instinkter, så borde de reagerat på Sverige och Finlands inmeldelse i NATO, ikke sant? För det skapar en helt ny säkerhetspolitisk situation på Nordkalotten.
Jag tänkte på det här i media, för vi har snackat mycket med bland annat svensk författare som heter Aron Flam, som har skrivit en bok tillsammans med Jens Ganman om public service i Sverige och allt hur de är liksom knähundar till etablissemanget och politikerna, särskilt och Socialdemokraterna. Hur är det i Norge? Hur är det med liksom public service i Norge? Är det lika politiskt strömlinjeformat?
Ja, det tar jag sig. Alltså, vi är en blek utgåva av Sveriges Radio. Aftenposten är en blek utgåva av Dagens Nyheter. Det är ingen särlig skillnad. Alltså, det är tempoet som kan vara forskjellige och lite i formen, men alltså riktningen är den samma.
Det är Schibsted som äger båda, eller hur?
Ja.
Hur är det med, för att i Sverige så liksom etablerad media eller mainstream media ifrågasätter aldrig politiker på vänstersidan överhuvudtaget eller sittande socialdemokratisk regering, men i samma ögonblick som det att det liksom började lukta valseger för högersidan så gick de direkt ut och skrek att nu blir det diktatur och regeringen kommer misslyckas, och det här är liksom i Kristerssons Sverige så svälter folk på gatorna och så vidare. Hur är det i Norge? tör några journalister som från etablerad mainstream-media eller gammelmedia ifrågasätta politiken eller ställa dem mot väggen?
Det avhänger, alltså om det är en, inte i stora frågor, alltså det här, detta här med vår roll som energination, det är ju så stort, vi spelar en så stor roll i Europa, men folk förstår ju inte helt, för de medierna tematiserar inte hur viktig Norge är och vilket svik som begås mot egen befolkning. För det skulle kunna välte hela systemet hvis det går upp för folk vad de har gjort. Så jag vill nog si att ting handlar ju mycket om att don't rock the boat, alltså bevar systemet, sörg för att man även en högerstatsminister kan man beundra därför att hon är en duktig politiker, lite som Angela Merkel. Støre är ju en kall fisk, kan du si. Alltså han blir man ju inte, ja, men man blir inte glad i han för han har liksom ingen, det finns ingen charm med han. Du vet, det är sentimentalitet, nostalgi kan man spela på när allt det stod för en gång är borta. För vad ska folk göra? De sitter ensamma i sina hem och de vet, de får höra politikern, nu blir det en krigsvinter. Alltså det hörs ut som finske vinterkrigen.
Mm.
Och det är lite ohyggligt att politikerna har begynt att snacka upp krig. Medierna spelar upp krigen. De spelar upp frykten och de snackar om att vi må offra. Men det var väldigt intressant. Jag fick en melding på NTB från Deutsche Presseagentur för jag kom hit om att var femte tysker nå förstår Ryssland bättre än USA. Det var en viktig melding.
Man ser ju verkligen skillnaden i coverage för det som har hänt i Europa och den säkerhetspolitiska grejen här. Om man lyssnar på det amerikanska så är vi på gränsen till kärnvapenkrig hela tiden. Alltså det är ju, om man tittar på de amerikanska medierna, jag följer ganska många sådana små och medelstora där. Och om man tittar på Europa, ingen, alltså okej, ja, Putin invaderar, han har pratat om atomvapen, men mer, så mycket mer än så känner man inte att det är liksom i medielandskapet här. Men däremot i Amerika så är det verkligen slut imorgon, atomkrig, pang bom. Och det som för mig är väldigt, väldigt konstigt är hur kan de heja på kriget så mycket? Förstår de inte hur fullständigt vad som kommer hända med vårt samhälle om vi går i krig, bara det lilla, lilla minsta kommer rasera allt.
Mm, det är sant. Men det var ju, det har skett något i Washington, för dere känner ju gott uttrycket realpolitik, alltså Kissinger och så vidare. De visste, de ivaretog nationella intresser och visste hur gränsen gick. Men det gör inte dagens krigsparti i Washington. De har en hybris och vilje till att bruka makt som är helt till trots för nedlaget i Kabul, som ju var en av de största i amerikansk historia. Allikevel så är de nu helt på och är villiga till att gå till krig, alltså med också kärnfysiskt. Och det är något irrationellt här som vi inte helt får tag i.
Jag håller med dig. Det är väldigt, väldigt skrämmande att de här människorna som till största delen är ute för att tjäna pengar, och det har vi ju sett, det är det de är intresserade av. Och det är de som får diktera det hela nu. Och de hejas på av en media som försöker måla ut de här människorna som, som den moraliska överhögheten. Och framförallt att de har den moraliska på sin sida. Det är de som är de goda. Det blir väldigt, väldigt svårt att kunna föra en normal konversation med människor som lägger in den moraliska aspekten i såna här grejer. Jag har ju en liten tanke om att när jag pratar moral här, att den nya vänstern kan ses lite som en religion. Har du några kommentarer om det? Där vi framförallt sätter moralen som det högsta liksom målet överst liksom.
Mm. Jo, alltså i woke så är det ju ett element av ersatsreligion, utan tvekan. fordi den er helt, det er en slags konversjon folk gjennomgår. Altså, hvorfor skulle Larry Fink snakke om ESG, altså Environmental, Social og Governance? Fordi det er jo nesten som hentet ut av Sovjetunionens dialektiske materialisme og en instrumentalisering og toppstyring av samfunnet som vi ikke har sett siden Sovjet. Hvorfor skal de, fordi de kommer til å ødelegge så mye underveis mot det grønne skiftet?
Kan du forklare for våre lyttere hvem Larry Fink er?
Han er leder av verdens største hedgefond, og det heter BlackRock. Og det er 10 ganger større enn det norske oljefondet. Så han har oerhørt stor makt, og han står på mye god fot med Kina.
Yes. Och varför har han den här makten? Jo, det är för att han var den mannen som 2008 fick alla pengar av Washington för att rekonstruera bankerna efter Wall Street-kraschen. Så det här är crony capitalism 101. Staten betalade honom pengar, så nu är han störst. Och då dansar folk efter hans pipa. Där har vi det. Jag tänkte fråga dig lite, nu hoppar vi lite mellan frågor här bara för det. Hur ser du på de unga idag i Norge och deras syn på media? Du driver ju ändå en nätsida, så du har väl kontakt med dem ändå?
Jo, det kan du säga. Jag har ju 4 barn och den yngsta är 20 år, så jag har ju lite känslan av det. Men hvis du går lite längre ner i åldersklasserna, så må jag ju säga si att jag vet egentligen inte vad de unga tänker, fordi du kan ju inte höra på medierna. Jag vill ju se att medierna prövar att ödelägga de ungas moral. De indoktrinerar dem och prövar de att ödelägga dem med pornografi och i det hela taget ett sexliv som ska upplösa dem som ja, etiska människor. Det syns för mig att vara en helt bevisst politik. Så då, och de lär ingenting om historia, sin egen kultur på skolan, så de lever jo et slags stor vakuum som de fyller med sprit og drugs og sex, og eller de er mye karrierebevisste og jobber stenhardt for å komme seg opp og fram. Det er liksom de to måtene å leve livet på som jeg observerer.
Tror du at det er noen skillnad i de nordiske länderna, eller tror du at vi ser mellan Sverige og Norge og Danmark, eller har vi ungefär samme utveckling overalt?
Altså, når jeg kommer ut, nå bor jeg i det vi på 60-tallet kalte Babylon, in the belly of the beast. Altså, ja, men det er faktisk så altså, at Oslo og Stockholm og København er altså sentra for en urbanisme som er antinasjonal, samfunnsoppløsende, så, og som jeg ikke tror kommer til å bestå, rett og slett. Fordi det er en parallellene med Romerrikets undergang, de er helt overtydelige i dag. Så folk i USA flytter jo ut av byene, ut på landet, til delstater med glesbefolkning. Og jeg har da vært nå nylig både i Stavanger og på Sunnmøre, og det er som å komme til et annet land. For der er det normale mennesker, de lever gode liv, de har faktisk bedre økonomi enn vi har, og de bekymrer seg ikke så mye, fordi problemene er langt unna. Men det er klart at dette er en illusion, fordi hvis degraderingen får pågå i sentrum, så vil forandringene også komme til distriktene.
Ja, vi har alltid sagt at venstresiden driver sin liksom ideologiska politik som inte är så verklighetsförankrad, och den kommer att fortsätta driva tills dess att lattemammorna på Södermalm i Stockholm blir personligt rammade, och det är väl ungefär som lattemammorna på Frogner i Oslo.
Ja.
Och då kommer vi se förändring, och jag tror det är det som har hänt lite i Sverige nu, för nu börjar det bli, det är samma sak som börjar sakta hända i Norge, att sådana personrån mot unga och förnedringsbrott och våldet ökar i samhället. Vi har ju, i Sverige har vi sett att för första gången sen de började mäta på sent 1800-tal, så har liksom morden gått uppåt ordentligt. på senaste. Det har ju varit en klar nedgång hela vägen. Ju högre levnadsstandard vi har fått, desto lägre brott har begåtts i Sverige. Det har liksom varit en inverterad axel liksom. Och nu i Sverige så ser vi att en del olika brottstyper börjar öka ganska drastiskt. Och det är ju det. Vad är din tanke om hur kommer reaktionen bli på när folk inser att de kommer ha en generation som har det sämre än sina föräldrar för första gången?
Ja, det är en intressant och aktuell problemställning. För det handlar ju också om att de må hålla liv i långt fler äldre än vi har behövt, ikke sant? Så de får det från många kanter. Jag har ju tro på noe av det vi hadde på 60-tallet med altså, å tenke lokalt. Naboer begynner å... Granner er i ferd med å bli veldig viktige. Hvem kan du stole på dine granner? Kan du be dem om hjelp? Fordi det er til syvende og sist det kommer an på om du er omgitt av mennesker du kan stole på. Og jeg synes, jeg har en sønn som er håndverker, jeg synes jeg ser at stoltheten over det fysiske arbeidet er ved å komme igjen. Fordi disse kaffelattemenneskene, de kan ikke forsvare noe som helst.
Nei,
de kan jo ikke, altså, som min far brukte å si, de kan ikke engang lage ild i ovnen. De kan ikke fryse ihjel, altså.
Det er sant. Altså, om vi kunne... om vi kunde elda med genusvetare så hade vi inte haft ett problem med ström i Norge i det hela tatt. Alltså vi har ju ett, det låter helt horribelt att säga, men det, vi har ju ett överskott av folk med bachelors och masters i samhället nu. Och nästan inga som är tömrare eller rörläggare eller liksom sånt. Och det, jag ser ju med fruktan på samhället när vi bara har intellektuella och inga som är praktiskt lagda i det hela tatt.
Då får vi ju det som vi har sett i hela Europa, att befolkningen går upp till en sån hög nivå eller vad man ska säga, men, och sen fyller vi på med en arbetande underklass som är invandrad. Och det är ju det som vi, i alla fall i Sverige, så är det i stort sett det vi ser. Det är inga svenskar som gör, alltså, som sysslar med lokalvård. Och om vi tittar på kök så är det ju nästan ingen som står och lagar mat längre, utan det är... I Norge så är det ju, jag sysslar med restaurangbranschen, och där är det ju normen i restaurangbranschen är som enhörningar. Man hör om dem men man ser dem aldrig liksom.
Vad tror du att Norge är på väg någonstans då? Med både medielandskapet och det politiska landskapet, vad är Norge om 10 år?
Oj, du, det är omöjligt att säga, för det som sker i USA bestämmer Västeuropas framtid. Alltså, visst disse kuppmakarna skulle lyckas med att verkligen få kontroll över USA, så är det också slut för Västeuropa, demokratin i Västeuropa. Det behöver vi inte ha några illusioner om. Men jag ser ju att de positiva krafterna i USA är så starka att de kommer inte till att finna sig i att bli gjort till slaver. Då bryter ut öppen borgerkrig och den kommer de till att tape. Fordi här kommer vi in på det, alltså vad vi har till felles som alltså nordbore, och det är vi har en god moral, vi tror på oss själ, vi känner vår egen historia och vi har kämpat i så många århundrade för detta landskapet att vi, det är inte något ställe vi vill dra. Vi ska bli här och försvara det som är vårt, och det är en moral och styrke i det som inte lar sig besegra, rätt och slett.
Hur ser du på EU:s roll i det hela? Jag ser EU som en överstatlig organisation som är väldigt negativ, i min personliga åsikt i alla fall.
Ja, de har ju eskalerat sina ambitioner våldsamt de senare år. Fordi de har då funnet ut måter de kan integrere i dybden på uten at det er alt for tydelig. Og et av dem er jo da energiunionen, for eksempel. Sånn at man kobler av nasjonalforsamlinger, eller folk, velgerne, forstår ikke hva som skjer. Og det Samtidigt som kommissionen ju har grepet av något av den samma wokeismen som du har sett i USA. Alltså, hvis du har observerat Ursula von der Leyen och hennes, hon är ju det blitt, hon har ju varit det vi kallar höj på sig själv.
Ja.
Hon har verkligen gått helt upp och snackat som om hon hade divisioner till rådighet och så har de i verkligheten ingenting.
Vi brukar ju prata med Henrik Alexandersson som sitter i Berlin och övervakar EU åt oss.
Ja,
okay. Han håller ett öga på dem och vi ser ju att det har ju varit en väldigt, väldigt koncentrerad push från dem för att dra in på de civila rättigheterna och framförallt
privatlivet. Öka övervakningen med de här nya EU-direktiven där du ska kunna övervaka all e-post och allt möjligt i preventivt syfte.
Så det har blivit en övervakningsstat i EU också.
Du kan ju se att det är historiens återkomst.
Mm.
Både i Österrike och i Tyskland. Men i Italien så är det stick emot.
Ja, jag tänkte att vi bara avslutningsvis segue in på det. För du har ju skrivit mycket om för exempel Holocaust, judars historia och också en del om Israel. Ja. Kan du inte berätta lite om det arbete som du har gjort och den forskning och studie som du har gjort inom det här fältet och hur det blivit mottatt? För att i Norge så är det ju inte direkt populärt att vara pro-Israel, kan man säga, ungefär som att vara pro-amerikan.
Nej, det är riktigt och det är ju en av de stora svagheterna vid vänstersidan i Norge. Den har inte förstått betydningen av det frihetliga projektet, alltså sånt som vid den amerikanska revolutionen. Den har omfamnat den franska revolutionen som ju är drevet av jakobinerna. Och vad gör jakobinerna? Jo, de kör fram giljotinen och hugger hodet av de som de är oeniga med. Och det har inte det är möte med USA har lärt mig forskningen på fransk den jakobinska revolutionen och den amerikanska. Och den har inte socialdemokratiet klart för sig. Den tror det är egalitet, fraternitet, liberté. Och så har den fått stora impulser östfra från marxismen i negativ riktning. Och i sum så blir detta väldigt dåligt. Det blir en väldigt dålig mix. Så vi trenger ju en stor restauration av den frihetliga, alltså frihetliga konservatismen, respekt för privat egendomsrätt, för kristendomens betydning för skapelsen av Europa. För nu ser vi ju tecken till kristenförföljelser, inte bara utanför Europa, men också i Europa.
Historien upprepar sig. Och det ser ju ut som vi går en auktoritär framtid till mötes här då.
Jo, men samtidigt så må jag säga si att det som har rejst sig i USA, det är så svagt. Alltså det vilar på ett så svagt fundament, det samma med EU. Alltså de är ju pushovers. De har ingenting. Alltså 70 år efter avslutningen av andra världskrig så ska de införa något som minner om, du vet, Gleichschaltung, Machtergreifung. Vi europeer kommer inte att finna oss i det.
Vi kan ju kryssa fingrarna och hoppas att folk har lärt sig nog av historien i alla fall.
Men vi har ju levt med alltså Ingmar Bergman, Milan Kundera, Kieslowski, Tarkovski och detta är en levande tradition fortsatt för många människor. Detta är Europas själ, det är inte Ursula von der Leyen, det vet vi.
Det är skönt att höra att det finns lite hopp i alla fall. Tyvärr måste vi avrunda här, ja. Men tusen tack för att du ställde upp och var med. Och om man vill läsa mer av dig så kan man gå till dokument.no. Är det någon annan bok eller sida eller sånt som du tycker man borde besöka om man vill liksom bli mer insatt i vad det som håller på att hända?
Alltså vi håller ju på att rulla ut en engelsk sida om inte så länge, för vi tror det är väldigt viktigt att kommunicera med den engelskspråkiga världen om det som sker i Skandinavia. Så att inte mainstream-medierna får definiera vår verklighet för resten av världen.
Absolut.
Det tror jag är väldigt viktigt. Det är, ja. För de vet ingenting om Skandinavien överhuvudtaget.
Nej.
Ingenting.
Nej.
Det är 100% säkert i alla fall.
Ja.
Jag skulle bara vilja säga tack så jättemycket. Det var väldigt hyggligt att snacka. Och lycka till med vidare med dina projekt.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.